Väldigt dramatiskt den här räkningen, jag känner det också.
Essa förbi och över hela.
Precis, sådär.
Det är ingen från Colombia nu, har jag förstått det rätt då? Gud vad spännande.
Oh. Ja.
Och vart sitter du?
Nu sitter jag i Näsum i Skåne. Jag säger alltid fel, nordöstra Skåne. Där jag har hus. Vi har mycket att prata om, men jag lämnade för några år sedan och hamnade, efter LA så hamnade jag här i Skåne, vilket är helt sjukt, för jag har absolut ingen relation till Skåne whatsoever. Men jag blev guidad. Och sen så satt jag då här för 2 vintrar sedan och var så här, men det här, jag kan inte bo i Sverige på vintern. Nu har jag gett det verkligen ett tappert försök. Och det var då jag investerade i mark i Guatemala. Jag har varit där många gånger, men jag har liksom mest varit där på besök och på semester och så.
Okej. Men du har liksom inte bott där, någon längre tid, eller du har åkt fram och tillbaka då?
Precis, det här var det längsta. Nu var tanken att jag skulle vara där ett halvår, men jag reser också med min lilla hund. Och det var extremt utmanande att ta sig till Guatemala med hund. Så jag kom iväg 2 månader senare, så jag var där 4,5 månader ungefär. Och kom precis hem. Jag kom hit i förrgår.
Skönt.
Oj, du måste vara jättejetlaggad.
Ja, jag känner det nu. Det var...
Varför tog jag det här samtalet liksom? To regret.
Nu kör vi.
Ja, men nu kör vi.
Det gör vi.
Ja, verkligen. Vad kul. Vi kör nu då.
Ja, nu gör vi. Absolut.
Välkommen Nina.
Tack snälla.
Till Lassgård Studio.
Så fint.
Du ska få börja med att liksom berätta vad jobbar du med? Vad gör du? Liksom, vad kallar du dig? Så inte vi sätter liksom benämningen på dig.
Och jag tycker alltid det är en så svår fråga. Jag borde egentligen sätta mig ner och bara så skriva ner vad jag vill framföra. Jag gör väldigt många olika saker. Och jag lämnade en nästan 20-årig karriär i modebranschen. Jag var inköpare och hade lite olika jobb i modebranschen. Och sen under pandemin så då bodde jag i LA och jobbade på ett stort svenskt modeföretag. Och hela modebranschen i princip kraschade ju där och då. De sa, du får inte stanna kvar här. Och jag bara, oh my god. Vilket var typ universums push för mig. För under 10 års tid så hade jag studerat allt ifrån breathwork, yoga, naturmedicin. Jag hade rest väldigt mycket på olika retreats för att hitta mig själv. Jag är väldigt så sökande själ. Så efter egodöden, att jag kom över den, över att jag inte fick stanna kvar, så var jag så här, men gud, jag kan göra precis vad jag vill. Jag är fri. Så då flyttade jag till en permakulturfarm i Costa Rica som heter Punta Mona, som ni kanske känner till. Okay. Med Stephen Brooks som äger den. Och där fördjupade jag mig ännu mer i naturmedicin och satt och skrev på 2 böcker tillsammans med en kompis till mig. Vi hade ett annat företag som vi precis har lagt ner. Och sen så inom kvinnohälsa. Och sen så reste jag vidare till Guatemala och då har jag jobbat med kakao, ceremoniell kakao, som ni säkert vill prata mer om. Jag har jobbat med den i ungefär 7 år, men då åkte jag till Guatemala och verkligen fördjupade mig i kulturen och historien och mer hur man kan jobba med den i ceremoni och sprida den vidare till andra. Så då gjorde jag det och sen så blev jag då guidad hem till Sverige efter att inte ha bott här på väldigt, väldigt många år och tänkte att jag aldrig mer kommer bo i Sverige. Men jag bara kände... Gud, jag har lärt mig så otroligt mycket och det här känns så viktigt och så fint att komma hem till Sverige och dela. Men jag kunde verkligen inte se mig själv sitta i den här lägenheten på Söder i Stockholm som jag hade då. Jag hade hyrt ut den i jättemånga år och så kom jag dit och satt. Tanken var att jag skulle fortsätta hyra ut den. Nu blir det en lång historia. Men jag satt där och var en sån ångest. Jag kommer aldrig mer bo i en storstad. Och då hade jag läst naturmedicin väldigt länge och så suttit och mediterat med örter varje helg och olika plantor. Så det bara kändes att storstaden är inte för mig. Och väldigt så här synkroniserande så dök det här huset upp i Skåne. Som jag blev guidad till och körde ner och ingen ville följa med mig. För de bara, det är för långt Nina, det är ingen som kommer hälsa på dig där.
Det klassiska motståndet.
Jag ska hit och så körde jag hit och så fort som jag kom in på den här grusvägen som leder till det här huset så bara kände jag så här yes i varje cell i hela kroppen. Och min tanke då som jag hade var att jag ville ha ett så här bed and breakfast retreat, en plats där jag kan dela allt det som jag lärt mig och samla samla människor i community och liksom sitta runt en eld, sjunga, dela sånger, dricka kaka och ja, dela historier. Jag hade den här drömmen. Och helt plötsligt så blev det så. Så jag köpte huset och ja, sen har jag drivit det nu i 3 år. The Wild Meadow heter det. Så här håller jag egna retreats tillsammans själv och utbildningar inom breathwork, men också retreats tillsammans med andra fantastiska människor. Så det var lite av min dröm. Alltså jag har rest så mycket och gått på så många olika retreats och utbildningar. Tänk om jag kan kalla in alla dem till Sverige istället, så jag slipper resa så mycket. Och så kan alla bara komma hit och samlas. Det var lite drömmen. Och nu helt plötsligt så bara händer det. Det är helt fantastiskt.
Kul.
Så long story short. Jag jobbar med kakao, breathwork, holistisk hälsa, naturmedicin. Jag driver ett retreatcenter och håller på att bygga en... ytterligare ett retreat och en magisk plats i Guatemala.
Okej. Men vi har ju massa frågor till dig. Kanske inte någon sån här bra ordning. Men jag måste dyka in direkt och fråga dig lite mer konkret. När du säger breathwork, vad exakt är det för någonting?
Ja, det är ett väldigt så här brett namn när man säger att man jobbar med breathwork. Det finns ju väldigt, väldigt många olika typer av andningsövningar. Den som jag är specialiserad inom kallas av min lärare för transformational breathwork. Och det är en väldigt aktiverande andning där man andas genom munnen. Vilket man absolut inte vill göra i sitt vardagliga liv när vi vill andas med stängd mun. Men just under kortare perioder så är det väldigt, väldigt bra för att rensa ut stagnerad energi i kroppen som vi... alla har gamla trauman eller bara någonting som hände tidigare idag. Alltså jag har en liten hund och jag bara älskar att kolla på henne. För att när hon blir stressad eller någonting händer så skakar hon på kroppen. Och sen är hon fine och så springer hon liksom vidare. Medan vi människor och inklusive jag själv. Om någon säger någonting eller får något mejl och blir stressad. Man blir så stel och det sätter sig i kroppen om man inte aktivt jobbar med att skaka av sig det. Eller andas ut det, eller kommunicera eller dansa eller vad det nu kan vara. Så det är ett fantastiskt verktyg för att släppa på stress, oro, ångest, gamla trauman, energier, tunga energier som vi inte vill ha i kroppen helt enkelt. Mm. Så den andningen är den jag är specialiserad inom. Men sen så älskar jag också lugnare andningsövning som är bättre för parasympatiska nervsystemet som är mer genom näsan.
Men vad exakt har du fått den här kunskapen ifrån? Är det någon sån här liksom nedärvd liksom shamanisk kunskap som du har tagit del av i Costa Rica, Guatemala? Eller är det här någonting som du liksom, hur exakt kan du ta del av den kunskapen och föra vidare den till Sverige?
Ja, intressant fråga. Jag känner ju mer och mer jag har dykt in inom området healing som är väldigt, väldigt brett, så märker jag att så här, men det här kommer ju från ett tidigare liv också. Jag var nog en häxa i en tid, eller det vet jag att det var ett tidigare liv. Så att det kom, när jag väl började studera det så kom det väldigt, väldigt naturligt för mig. Men det började med min egen healing som det gör för de flesta tror jag, för väldigt många. Att jag levde ett väldigt stressigt liv. Jag bodde i Shanghai mellan typ 25 till 30 år, festade otroligt mycket, jobbade i ett helt sjukt tempo, vi reste någonstans varje vecka, vilket funkade när jag var lite yngre, men sen så liksom, jag är fortfarande ung, men det funkade då. Och sen fick min mamma cancer och sen slutade ett ganska så destruktivt, kort men destruktivt förhållande och vad var det mer, det hände typ allt på en och samma gång. Och där och då så fick jag en panikångestattack, vilket jag aldrig hade fått det innan. Och när jag satt på min cykel i Shanghai, som du vet, det är bara så ljus, ljud, dofter överallt. Och det var typ det läskigaste. Det var så nära döden upplevelse. Så där bestämde mig, när jag väl lyckades liksom ta mig hem, så var jag så här, jag vill och behöver hjälp. Jag liksom kan inte leva så här länge. Och där fick jag kontakt med en svensk terapeut. För att det var flera av mina kollegor och vänner som också var utbrända. Så det fanns en svensk terapeut där i Shanghai. Så vi fick gå till honom. Och det första han gjorde, jag bara grät. Han bara, hur mår du? Jag bara, jag är så stressad. Så hemskt. Men jag fick bara sitta där och andas in genom näsan, blunda och så här, känna på olika saker. Och andas. Så jag var så här, jag bara, gud vilket hittepå det här är. Jag ska betala för det här och sitta här och andas på hans soffa. Men han sa så här, du får inte gå härifrån förrän din ångestnivå har halverats. Så du sitter här, du andas och så här, vad hör du, vad känner du? Mindfulness liksom. Och jag är så himla ljudkänslig också, så jag blev så irriterad. Jag bara, men gud, nu hör jag ju din så här diskmaskin i bakgrunden som jag inte hörde innan. Men okej, i vilket fall som helst. Det var första gången som jag förstod att jag kan styra hur jag mår med min egen andning. Mm. Och det här var en helt annan typ av andning. Men det var där då jag, för första gången i mitt liv tror jag, kom i kontakt med andning som ett verktyg för att må bättre. För att stilla min stress och oro och ångest. Och så det var liksom början på det. Och sen så studerade jag yoga. Och där är ju andningen väldigt, väldigt viktig. Men sen så var det när jag bodde i LA. Och dejtade en man som precis hade utbildat sig till transformational breathwork coach. Och han experimenterade på mig. Och jag blev helt blown away. För att det var första gången i hela mitt liv som min monkey mind. Den här chattrandet, to do, allt man ska göra. Blev helt tyst. Det blev bara så helt blankt. Det var det mest blissful jag varit med om. Och så jag bara, var är den här kursen? Sign me up, I'm going. Så på den vägen är det. Så allt har kommit väldigt, väldigt naturligt på något sätt. Att jag började läsa holistisk hälsa för att jag ville läka mig själv. Och sen insåg jag, men gud, då kan jag ju också hjälpa andra. Och sen kom andningen och så kom yogan. Och sen så kom sound healingen och så kom naturmedicinen. Det är liksom, jag har inte haft någon tydlig plan. Utan jag har bara träffat människor som har inspirerat mig. Och så har jag hoppat på tåget. Och sen nu har jag då skapat någonting utav allt det som jag har lärt mig som gör sen att ja, jag plockat, vad säger man, russinen ur kakan och skapat min egen väg helt enkelt.
Precis. Mm. Men hur tas det, för liksom, jag tänker att Sverige är ju ett land som det kommer mer och mer, vad jag förstår det här med liksom holistisk hälsa, spiritualitet, allt det här. Men det finns ju också ett ganska stort liksom motstånd också mot det, kan jag tänka, när man själv börjar prata om saker och ting och öppnar upp och man pratar om yoga och sådär, att det finns många, hur tas det emot när du, ja men hela din resa egentligen, hur har människor runt omkring mött, har du mött mycket motstånd i det?
Nej, nästan inget motstånd alls, vilket är helt fantastiskt och också chockerande. Det är därför jag tänkt i nästan större delen av mitt liv att jag har sökt mig bort från Sverige. Därför jag sökt mig till större städer som LA exempelvis, där det här inte är konstigt. Jag har känt mig så hemma och det är ingen som, det är bara så naturligt. Men sen när jag var i LA så började jag komma hem lite då och hålla i lite olika typer av klasser. Och folk var så intresserade. Men det var fortfarande inte att det var kanske fullt på de ceremonierna och så som jag höll. Men sen så märkte jag verkligen när jag kom hem från Costa Rica, och det var ju efter pandemin, vilket skifte det har blivit. Och jag har pratat med andra som håller på med liknande saker, att det är verkligen någonting som har hänt. Så att det har verkligen öppnats upp och folk är superintresserade, och mer än någonsin så behöver vi ju det här också. Det känns verkligen, det finns säkerligen folk som inte håller med, men de kommer inte till mig i alla fall, så jag behöver inte.
Ja, men du är mindfulness, det hör vi ju att du är.
Ja, vad tror du det beror på då? Att det är liksom som du säger, att det, vi behöver det här just nu. Liksom.
Alltså vi har väl alltid behövt det här på något sätt, men jag tror att vi är så extremt stressade som kultur, och det slutar aldrig, för liksom telefonen är alltid på, eller det är alltid någon notification. Jag är väldigt bra på att stänga av notifications, så jag ser inte, men jag blir jättestressad när jag ser andra som har på, att det kommer upp så här nyhetspling, så är det WhatsApp-pling och Instagram-pling, och alltså vi blir konstant bombarderade, och vårt system har liksom inte utvecklats på det snabba sättet. Så liksom, vi går in i fight or flight varje gång som det kommer någonting. Liksom någon notifikation eller att någon drar igen. Eller att man är ute i en storstad med mycket ljud. Så att vi lever ju väldigt, väldigt mycket här uppe i fight or flight. Och kroppen får inte återhämta sig. Och det är så otroligt många som är utbrända och har stresssymptom. Och autoimmuna sjukdomar eller inflammation i kroppen. Och det känns också som att det har blivit mer okej att prata om det. Innan har man kanske mer, som jag gjorde väldigt, väldigt länge. Jag var otroligt bra på att döva mina problem. Så här, åh, jag är trött, låt mig ta en dubbel espresso. Eller åh, jag har ont i huvudet, jag tar en Alvedon. Eller åh, jag är lite nervös när jag dricker 2 glas vin innan jag går på den här dejten. Eller vad som helst. Medan nu har jag verkligen lärt mig att så här, sitta, okej, nu är jag trött. Ja, men då betyder det nog att jag får cancellera någonting här och ta en powernap. Mm. Jag kan inte säga att jag alltid gör det, för livet händer liksom. Ibland måste man köra, men mycket, mycket mer, jag lyssnar på signalerna. Alltså, ingenting kommer upp i kroppen av, liksom, av ingen anledning, utan signalerna kommer för att vi ska lyssna, och gör vi inte det, då händer det värre saker. Till slut så kanske det blir en sjukdom eller utbrändhet eller så. Så ja.
Och då är det många som tänker så här, ja, men innan vi startade det här företaget, då jobbade jag inom välfärdssektorn, liksom jag är socionom, och det funkar inte alls för mig, för där behöver man ju, det är precis det du säger, man behöver också så här, man kan inte ställa in saker för att jag är lite trött idag, liksom. Utan på ett sånt jobb, man behöver bara så här, kötta, stänga av sina känslor och köra på. Och börjar man prata om sådana här saker så anses man lite så här flummig och konstig. Du ska inte känna, du ska bara göra liksom och dela upp din dag och fixa. Men när jag blev egen företagare, då blev det ett helt annat sätt att tänka och se på sig själv. För att man är också sitt egna verktyg. Man har ju bara sig själv som är sin arbetsgivare. Det bara jag själv, och om inte jag är bra, då kan inte jag.
Exakt, och det tänker jag också liksom en del av det som du säger, som är väldigt, jag tycker är väldigt bra det du säger, intressant, men en del av det här just stresssymptomet som är liksom det här västerländska som är väldigt påtagligt idag, det är ju det här att kunna vara egen som vi är ju också kopplat till frihet, att kunna ha sin frihet, att kunna liksom bestämma den information, den inputen som du pratar om, men också bestämma outputen, tror jag också är en stor del att reglera hälsan på. Sen har inte alla den möjligheten att starta eget heller. Det är förståeligt, men jag tror också det är därför vi går mot en tid där folk blir mer och mer liksom vill gå sin egna väg, så att säga, om man får uttrycka sig det. Ja, superintressant.
Det där skulle jag vilja prata lite mer om, det här med när man jobbar på en arbetsplats, vilket är väldigt vanligt, men jag jobbade på en arbetsplats där större delen var kvinnor, men även liksom, det var ingen som pratade om att vi är cykliska varelser och att några dagar i månaden så kanske det är helt okej att stanna hemma och jobba hemifrån eller vila, utan nej, vi ska liksom prestera på exakt samma nivå och man ska vara där prick klockan 8 eller 9 på morgonen och man får inte gå innan det har gått 8 timmar, och det är liksom nonstop, man ska prestera exakt lika jämnt hela året, även om det är vår, sommar, höst eller vinter. Det är helt sjukt. Herregud, var jag i det där i 20 år? Jag älskade det på ett sätt, men jag visste ju ingenting annat. Och nu är det så här, åh, herregud.
Men jag gick till... Ja, på grund av att jag jobbade på socialtjänsten. På grund av ett ärende så var vi tvungna att gå till en psykolog. För att det var ett sånt svårt ärende. Och då passade jag på att ta upp så här. Ja, men hur fördelar man sin energi på en dag? Alltså, hur gör jag det? För att jag kommer hem och har ingen energi. Liksom. Och så försökte han så här stapla upp hur det skulle se ut. Men jag tänkte så här, men det är inte möjligt. Alltså, med de kraven som finns, det är inte möjligt att jag ska jobba en halvtimme, gå runt och sen ska jag prata med en massa människor. Då blir jag ännu tröttare än i den där pausen. För att den här fikapausen ger mig inget, den bara tar. Alltså, det finns ju ingen tid till återhämtning under en arbetsdag. För att då ska du vara social. Och är du inte sån som person, som jag är ju introvert liksom, Då tar den bara mer energi.
Jag kan verkligen relatera till det.
Ja, alltså det är...
Men de människor
som kommer till dig då? Varför kommer de till dig på dina retreats? Och vad är det de vill ha hjälp med?
Många kommer för att de letar efter någonting annat. De har sett min resa som har varit att ha varit inom the corporate fashion world. Och lyckats ta mig ut och göra min egen grej och verkligen... är fri och lycklig, och jag tror att folk blir inspirerade av att det är möjligt och vill på något sätt få en del av det, eller bli inspirerade. Det är en del. Och sen är det många som kommer till mig för att de är utbrända och stressade och inte känner att de räcker till och behöver en helg i skogen för återhämtning. Det är också väldigt vanligt. Och sen ju mer och mer jag har kommit in på shamanismen och på the wise women tradition of healing, hur man läker med örter och det som finns i naturen och så attraherar det en viss typ av människor också som är på samma väg. Så att jag har lite olika, det är väldigt spännande. Min målgrupp är extremt bred, alla åldrar och från alla olika kulturer och alla olika delar i världen. Så ja, jag håller på, det är väldigt svårt, man bara, vem är din kund? I don't know.
Men skulle man kunna säga liksom att kärnan är ändå en person som kanske är sökande då för att komma ifrån en liksom för att få hjälp eller bli transformerad till en ny livsstil liksom. Det kanske är den gemensamma punkten eller.
Ja, vissa vill ju för sig bara må lite bättre och är nöjda exakt där de är fast känner sig stressade och att man inte till liksom. Men sen så, ja, så 50-50. Mm. Många som vill göra en stor liksom, transformation. Så. Ja.
Men ska vi gå in på med kakor?
Ja, men det tycker jag.
Ja. Mm. För vi har ju läst jättemycket om den kakao som du arbetar med. Och det var så himla intressant. Och vi såg också, vi läste på din blogg, du rekommenderade den här Rotten Netflix-dokumentären. Där man pratar om kakaoindustrin. Och vi själva jobbar ju med kaffe. Men vi har ju exakt samma... sätt. Alltså du tar det från Guatemala direkt från källan. Inga mellanhänder. Ja. Och vi har exakt samma process. Det här, det är inte kommersiellt kaffe. Du jobbar inte med kommersiell kakao. Och den här smutsiga industrin. Så det var så himla spännande att läsa om det. Vi kunde verkligen relatera till resan. Men kan du inte berätta om hur hittade du kakao i ditt liv?
Ja. Så intressant. Historien, nu ska vi se exakt vart den började. Första gången jag var på en kakaoceremoni, det var nog 10 år sedan ungefär i Tulum. Men det var väldigt stor ceremoni, det var på nyår, den var inte speciellt god och jag connectade liksom inte alls med den. Men det var första gången, så då fanns den i alla fall i periferin. Och sen när jag då flyttade till LA och igen var väldigt stressad på jobbet och var så här, gud, är det här meningen med livet? Jag började gå på väldigt mycket olika ceremonier och olika typer av healings efter jobbet och kom in efter kanske något år i en community som höll väldigt mycket ceremonier och tog dit mycket medicinmän och shamaner och så från Brasilien och Mexiko och Peru och olika länder. Så jag hamnade på en kakaoceremoni i Venice Beach tillsammans med en medicin som heter Tata Pedro och han lever tyvärr inte längre men hans dotter är väldigt, väldigt aktiv och en av mina lärare. Så det var en eld och vi sjöng sånger och de delade lite av historien. Det var någon som översatte också för han pratade inte engelska. Och då kände jag bara så starkt. Jag kände någonting, det var liksom i hjärtat. Jag kan inte förklara, jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men jag kände en otroligt stark connection i alla fall med den här kakon. Och då var det en kvinna där som jag hade nog delat. Vi hade suttit i några ceremonier tillsammans innan. Och hon visste att jag led väldigt mycket av mina hormonella problem. Som jag hade kämpat med i typ 5 år efter att jag slutade med p-piller. Och jag lyckades inte läka mig själv och försökte med alla möjliga olika medel. Hon bara, Nina, du kanske borde testa att dricka kakao. Det är jättebra för hormoner. Jag bara, ha, är det? Okej, okay. Då gör jag det. Och då började jag dricka kakao varje dag. Och efter bara några dagar så var jag inte alls speciellt sugen på kaffe. Och jag vet att ni jobbar med fantastiskt kaffe och jag älskar fortfarande kaffe. Men det var inte bra för mig där och då för att jag var så stressad och jag har redan väldigt mycket eld i mitt element och jag drack alldeles för mycket kaffe också, säkerligen.
Och så fel det var... kaffe, förmodligen. Vad sa du? Förmodligen fel kaffe också.
Ja.
Men det tar vi sen. Vi ska inte avbryta din story nu, förlåt.
Ja, så i alla fall, jag var inte sugen på kaffe. Utan jag kände att jag fick den här energin som jag behövde för att gå till jobbet. Men det var mycket mer jämn energi. Det stressade inte mitt nervsystem. Så jag bara såhär, vad spännande. Och det i sig kan ju också göra att hormonerna balanseras. Och sen så efter någon månad så var det som att min hormonella akne var borta. Jag svimmade inte längre av smärta, vilket jag kunde göra precis när jag skulle få min mens. Min cykel blev helt jämn. Alltså den började komma med jämna mellanrum istället för att vara all over the place. Och ja, men jag hade inte samma mood swings. Jag kunde få extrema, må väldigt, väldigt dåligt. Så bara, wow, så snabbt var det. På en månad och på 2 månader. Alltså jag märkte fantastiska resultat. Så... jag fortsatte dricka den där kakaon och sen var det väl 3-4 månader in i alla fall. Då började jag känna, för det är en hjärtöppnare. Man använder det i ceremonier för att öppna upp hjärtchakrat. Så att man kan känna vad ens hjärta kommunicerar till en och inte så mycket vad ens monkey mind och ego kommunicerar. Och då, där och då någonstans så blev jag guidad till att jag måste ju åka till där den här kakaon kommer ifrån. Och det var så... jag kom i kontakt med Guatemala och började göra research vart jag borde åka och vilka jag borde ta kontakt med och så. Så några månader senare så var jag i Guatemala första gången och fick kontakt med det här kvinnokollektivet som är de som jag har arbetat längst med. Men träffade också Isaias första gången. Det är han som har Lava Love som jag också har tagit till Sverige. Ja, och sen på den vägen är det. Och sen så har jag fortsatt dricka kakao på en daglig basis nästan. Och eftersom det hjälpte mig så mycket så började jag prata väldigt så naturligt om det till andra. Så, aha, men gud, du har också hormonproblem, men testa det här. Eller, det var mer så det fysiska från början, mer än det spirituella. Och så började jag göra, för jag pluggade också naturmedicin samtidigt, så jag började blanda i alla möjliga typer av örter och adaptogener och svampar och allt möjligt i den här kakan. Och så började jag liksom skapa olika blends. Och jag kommer ihåg, det var en kvinna på mitt jobb. Hon bara, Nina, alltså jag har typ absolut ingen sexlust. Jag håller på att ta slut nu mellan mig och min kille. Kan inte du bara så här hitta på något? Så då gick jag hem och bara skapade min passion blend som jag gav till henne. Och hon kom tillbaka efter en vecka och hon bara, this is unbelievable.
Det här är en storsäljare, hör jag ju. Det här kan du sälja mycket ut av. Det är bara att paketera i en så här recyclingburk eller någonting. Så marketing.
It's fantastic. Så då började liksom idén till mina blends som också, nu har jag, det har varit en lång resa det här med kakaon i alla fall. Men passionblenden finns faktiskt på vår Wild Cacao-sida. Den finns att köpa, dock inte exakt som den såg ut från början. För jag var lite som så här, the nutty professor, och bara stod och hade i typ 10-20 olika grejer i varje blandning. Och det var bara så här kakao och örter överallt. Och ni kanske känner till, om man är företaget, man måste säga simplify efter ett tag. Det blir liksom inte hållbart.
Nej. Men hur funkar det? Gör de, packar de allt det i Guatemala? Eller får ni hit det till Sverige?
Hur ser produktionen ut på, produktionskedjan ut på Klara?
Vi håller kakaon.
Kakaon, ja.
Vi håller på att styra upp det. Men blocken kommer, de liksom färdigpaketeras där. Mm. Och nu håller jag, det har varit mitt största mission i vinter, att försöka få dem att även göra då våra blandningar. Och då hade jag ju alla de här ingredienserna, och så kom jag dit och så fanns det inte några av de ingredienserna, och det är helt omöjligt att importera saker till den här lilla sjön, Lake Atitlan. Believe me, jag håller på nu. Några år, så då gjorde vi om recepten till bara det vi kunde hitta på plats. Och så skapade vi, och så var det så här minikvantitet 10 000 eller någonting på etiketterna. Och så skulle vi göra nästa batch. Nej, så att då saknades 3 av ingredienserna. Jag bara, nej, men det här, så då har jag hållit på att försöka sourca dem, få folk att ta med sig dem. Och, ja, jätterörigt. Men det är tanken att allt ska produceras på plats och bara skeppas hit till Sverige. Mm. Så ser produktionen ut.
Men hur har det samarbete, hur ser, funkar, pratar du spanska eller har du tolk? Vi vet ju själva, liksom, vi jobbar också med en kaffebonde här, liksom. Ja, direkt med honom. Han pratar ju engelska, så vi kan ju kommunicera. Så, men annars är det ju väldigt svårt att rodda i ett annat land.
Men jag försöker ju också så här, bara tänka positivt. Det här är ett livsprojekt och det här är Guatemala, och de jobbar inte på samma så här tidslinje som vi. Och det var ju också därför jag ville lämna den här stressiga modebranschen, för att jag ville jobba mer långsamt. Fast man blir, jag blir väldigt frustrerad när det går långsamt. Men jag pratar lite spanska, och så finns det både Isaias på Lava Love, han pratar engelska, och på kvinnokollektivet Rukush och Olev, där har de en tysk tjej som jobbar som liksom i mer kontakten utåt. Och sen så har vi precis hittat en ny leverantör. Han pratar bara spanska, så där är lite mer tricky. Men det är så här, när vi skriver så är det lite Google Translate. Och annars kan jag alltid be om hjälp. Jag har ett stort nätverk där också av människor. Av vänner. Så allting går. Men
bra jobbat.
Det är inte alltid super smooth. Det ska inte. Det
ska, men hur är Guatemala då? Kan du inte berätta lite om Guatemala som land?
Det känns på ett sätt som att jag lever i en liten bubbla när jag är där. För jag bor vid den här magiska sjön som heter Lake Atitlan. Som är väldigt spirituell. Ett spirituellt mecka skulle man väl kunna säga. Men där faktiskt, jag hörde att det var det världens djupaste sjö, tror jag. Eller så var det centrala djupaste sjö. Den är väldigt, väldigt djup. Och den har aktiva vulkaner. Så ibland är det utbrott där och så. Och det finns massa olika byar. Men jag har bott där jag har köpt mark då. Det är en väldigt remote by, man kan bara ta sig dit med båt, vilket vi har märkt nu, att bygga på en plats där man inte kan köra bil är väldigt, väldigt svårt och långsamt och dyrt. Men sen så har jag också bott i San Marcos, som är lite mer av en så här hippie village, där man kan gå på en kakosceremoni varje dag eller ecstatic dance eller vad man nu vill göra. Men det blev lite för mycket energi för mig att bo där faktiskt. Så ja, jag är väldigt nöjd med beslutet att köpa mark i lite lugnt. Vad var frågan? Guatemala, Guatemala. Jag har liksom inte rest runt så himla mycket i resten av Guatemala, utan jag har mest varit i vid Lake Atitlan. Så ja, jag har mycket att utforska där fortfarande. Men jag älskar kulturen, färgerna, människorna. Jag älskar att prata spanska. Och allt det här som jag brinner för. Jag älskar att sjunga. Det är verkligen en portal för att så här, öppna upp rösten. För att de flesta som kommer dit älskar också att sitta runt en eld och sjunga på kvällen. Så det är så man umgås. Man dricker kakao. Och så sjunger man sånger runt elden. Och sen så, ja, det är liksom så man umgås. Så det är väldigt så här, simple life. Äter väldigt simpelt. Det är väldigt så här, man går runt barfota, sjunger, tar lugnt, går och lägger sig typ när solen, nej inte när solen går ner, men kanske vid så här, 8-9 på kvällen, går upp vid 5-6 och så här.
Det låter väldigt skönt tycker jag.
Ja. Så underbart verkligen.
Skulle det småbarns föräldrar behöva det?
Ja, verkligen.
Får man ta med sig småbarn på de här campsen eller är det inte så populärt kanske?
Jo, gud, absolut. Man får ta med sig barn.
Ja, det är bra.
Men ni är så välkomna.
Jag tänkte på så här, i höstas så såg, jag tror det var höstas, såg en dokumentär på SVT som hette så här, Tre pappor. Ja. Då pratade man om det här med kakao. Är det någonting så här du möter? Att, för jag menar, det var ju väldigt snack om att de drack den där kakaon och det. Och de gjorde sig ju till åtlöje, liksom, de här papporna.
Hur, liksom... Det var intressant att du tar upp det. För jag, det var faktiskt flera stycken som skickade det här klippet till mig. Och jag vet att det är så tv, men jag blev verkligen så ledsen för att det är verkligen en plantmedicin som ska delas med respekt. Och att man berättar vart den kommer ifrån, vilka som har tillverkat den, att man berättar om historien. Och jag tror att de satt också i så nyhetsmorgon, det var något så morgonprogram. Där de bara, ja vi tror att den är från Colombia. Och så såg man typ när de gick in på ICA och köpte någon så här processkakao från, jag vet inte ens vart den kommer ifrån. Så det... Ja, alltså med all... folk får göra precis vad de vill. Jag vill verkligen inte vara dömande, men jag vill heller inte att folk ska tro att det där är så som man dricker kakao, utan ceremoniell kakao är en helt annan typ av produkt som planteras av små familjeägda farmar där det är permakultur, där det växer, de växer liksom i symbios tillsammans med bananträd och kokospalmer, för kakaon älskar att vara i skuggan. Vilket om man planterar dem exempelvis eller så här på Ivory Coast, jag vet inte rätt på svenska.
Elfenbenskusten.
Ja, men det som man ser i Rotten exempelvis, där är så här massproduktion, det är liksom inte så glad att, inte så bördig jord eller glada träd eller glada farmers, men här är det verkligen bönder som brinner för att plantera kakao för att den ska bli ceremoniell eller för att den ska drickas i ceremoniella, i alla fall med tacksamhet och intention. De planterar inte träden för att det ska bli typ en processad chokladkaka som ska säljas på ICA, om man säger så. Så det är en av skillnaderna. Och hela liksom processen hur man tillverkar ceremoniell kakao, att man gör det bara i enlighet med naturens element. Så det är liksom inga fabriker, inga ugnar, ingen elektricitet, utan man fermenterar bönorna, torkar dem i solen på pressändningar. Och sen så rostar man dem lätt över en öppen eld. Handskala varje böna, ta bort de mögliga och sen så maler man dem till en massa där fettet där allting finns kvar, så det är verkligen en whole food. Medan kakaopulvret som man exempelvis köper på i en mataffär, då har man separerat bort kakaofettet. Och det är därför kakaopulvret är slätt, men det gör ju också att kroppen kan inte ta upp alla näringsämnen. Plus att den oftast är så överhettad att det inte finns så mycket näringsämnen kvar. Så ceremoniell kakao är otroligt, det är naturens mest potenta superfood. Jag vet inte om ni vill att jag ska berätta mer om själva kakaon. Men,
Jo, det är bara att berätta. Det är, ja, bara det är berätta. Skitspännande. Absolut.
men det är
ju... Själv så här nördar med kaffe och kan hålla på. Så vi tycker det är jättespännande.
men för det första så har det väldigt mycket så här antioxidanter och mycket magnesium. Vilket är fantastiskt för alla människor som är stressade eller har svårt att sova på natten. Men också för kvinnor precis innan... Våran bleeding phase, liksom att när man har, speciellt om man har kramper och så. Mycket järn, men det hjälper också kroppen att utstråla serotonin. Så man kallar också kakao för naturlig antidepressiv. Så att man mår verkligen bättre och blir gladare och mer uppfylld och liksom ja, mer happy om man dricker det. Och hjälper också kroppen att utsöndra dopamin. Och det är även en afrodisiak, eller afrodisiakum tror jag heter på svenska.
Mm, mm.
Så det är fantastiskt för sexuell och kreativ energi. Så alla de här egenskaperna plus att det då öppnar upp vårt hjärta så att vi helt liksom kan känna vad vill vi hjärta. För det är så himla enkelt när man lever det här busy life att man inte riktigt tunar in så här, men vad mår mitt hjärta bra av? Utan man bara kör to-dosen och sen är plötsligt livet slut. Men kakorna har verkligen hjälpt mig med det. Att så här, ah, det har inte varit enkelt, men helt plötsligt så hamnade jag ute i skogen här och jag har min mark i Guatemala och jag kan sitta halva dagarna och spela gitarr och sjunga och gå barfota ut i naturen och verkligen så här, gör det som mitt hjärta mår bra av.
Mm.
Det hade nog tagit väldigt mycket längre tid för mig att förstå det och våga lyssna på mitt hjärta. Om jag inte hade druckit kakao och om jag inte hade gjort så mycket breathwork och liksom gjort allt det här arbetet.
Mm.
Så det är verkligen en superplanta, både spirituellt men också fysiskt. Men de här, det här får man liksom inte av att äta en chokladkaka eller köpa kakaon som är processad. Så det är en stor skillnad. Och också att det är så viktigt att jag har frågat då mina lärare där. Så här, är det okej att vi delar, att jag delar den här i Sverige eller alla vi som kommer dit och sen åker hem till våra länder och håller kakaoceremonier?
Mm.
Och de lärarna som jag har, de som jag har lärt mig av är så här, ja, vi vill att världen ska leva mer utifrån vårt hjärta så att vi kan verkligen ta hand om Mother Earth, liksom, av Moder Jord. Att vi lyssnar på våra hjärtan och lever utifrån dem istället för att leva så som många lever nu. Liksom. Men att dela vart den kommer ifrån, vilka har planterat träden, vilken farm kommer den ifrån, vilka kvinnor är det som har handskalat bönorna och liksom berätta om historien och att man verkligen hedrar vart den kommer ifrån.
Ja.
Och det kände jag missades lite i den serien.
Ja, men det är så intressant för att jag läste någon forskningsrapport om att just det du säger att hur vår tarmflora och liksom, jag tänker att kakaon också spelar roll med där liksom, hur vår tarmflora är i vilken balans avgör de val vi gör.
Ja, det är vår second brain.
Ja, och det är så himla intressant. Och just där, men vi själva tog liksom beslutet snart 4 år sedan att sluta dricka alkohol och att liksom att verkligen försöka leva ett liv som du säger, där man lyssnar på sig själv och på magkänsla tillsammans med liksom hjärtat. Och det är ju svårt när man har, men alkohol tycker jag är en jättebra exempel för att den förstör ju verkligen allt i vår kropp på något sätt och gör att man blir helt förstörd.
Det är liksom men så är det
bästa beslutet jag har tagit.
Nej, men samma här. Nej, förlåt.
Nej, men jag tänkte bara med just alkoholen som jag tycker är intressant. Att, jag vet inte hur det är med liksom kakaon, men med alkoholen är det någonting man märker ju effekten efter. Alltså ju längre tid man ifrån nollpunkten där man slutar dricka, desto mer förstår man liksom exponentiellt vad det har gett dig.
Mm.
Jag vet inte hur det är med kakao just, om det är någon så här direkt effekt eller om det är någonting som är liksom en lång relation till det.
Bra fråga. Jag skulle säga att första gången, om man kommer på någon av mina ceremonier eller dricker kakao själv, så kommer du absolut känna av den. Det är liksom instant att man känner av den. Men som jag förklarade innan, för mig så när jag började dricka kakao så var det mycket mer, jag tyckte att det var gott och jag kände väl någonting, liksom någon typ av connection. Men jag blev mest hooked för att jag märkte hur bra min kropp mådde och hur jag läkte kroppen. Och sen kom det spirituella och liksom det här med hjärtat, det tog sin lilla tid, det kom inte på över en natt. Men det är så himla olika för olika personer. Jag älskar ju mina ceremonier att blanda kakao med breathwork, vilket gör att båda två... de är en väldigt fin kombination som liksom boostar varandra, kan man säga. Så att det brukar vara väldigt effektfullt.
Dricker du själv alkohol? Jag är bara nyfiken på att fråga, dricker du själv alkohol?
Ja, jag var faktiskt på väg in på det spåret. För att kakao var också det som... Jag drack, som väldigt många svenskar, men jag drack otroligt mycket från typ tonåren fram till 30, kanske. Det är ganska så här, jag tyckte själv att det var sunt för att det bara var på helgen, så jag tyckte att det var balans. Men de mängderna alkohol jag drack var liksom helt sjuka ibland. Så jag säger inte att jag är nykterist, men jag kanske dricker någon gång per år. Nu var jag precis i Mexiko och åt fantastisk mat och bara tog en liten shot mezcal för att det kändes så gott. Men jag har liksom inget behov av att bli full, eller att jag är oftast inte sugen på alkohol. Och Kakao öppnar ju verkligen upp mig i alla fall på ett liknande, inte att jag blir full, men att jag känner mig så här lika öppen som ibland så, när jag drack ett glas vin så gjorde det för att jag ville känna mig så här härlig och öppen och liksom blus. Kakao kan göra det för mig. Så att jag, en av mina drömmar har faktiskt varit att starta en Kakao lounge. För det finns ju inte så många alternativ i Sverige heller. Om man vill gå ut och träffa kompisar, man vill inte gå på en bar, man vill inte kanske sätta sig på ett café klockan 9 på kvällen. Men att det kanske finns något ställe man går och får sin Kakao och så sätter man sig och lyssnar på livemusik eller sitter och pratar. Så att man kan umgås på ett sätt utan alkohol. Det är LA väldigt bra på. Där fanns det massa alternativ till det. Så jag är superinspirerad, men ja, allt har sin tid.
Vi var ju på så här
rooftop. Det känns ju som ja, förlåt.
Ja. Alltså mitt i ett restaurangdistrikt, mitt på dagen då, så en rooftop bar, men som är ett café. Och jag har aldrig sett det, som du säger, man ska alltid dricka alkohol om man går på en rooftop bar. Det fanns ingen alkohol, utan det var liksom, man drack kaffe eller te eller juice liksom.
Ja.
Det var roligt.
Fantastiskt, mer sånt.
Ja. Ja, men det känns ju också som att det går, alltså det går ju mer och mer en trend, och det ska inte prata så mycket om alkohol, men jag tänker också att trenden av att folk dricker mindre alkohol är också någonting som är bra för just det som du gör också. Alltså vad finns det för komplement? Och där jobbar vi liksom med vårat kaffe nu, vi kan inte avslöja för mycket, men där jobbar vi mycket med liksom att kunna göra liksom roliga kafferecept istället. Det behöver inte vara alkohol, det behöver inte vara Irish coffee, det behöver liksom... Man kan göra väldigt många olika goda kaffedrinkar. Så jag tänker att det är positivt att folk börjar sluta dricka alkohol. För Kakao. Din framtida Kakao-bar tror jag det är klockan.
Vad kul.
Jag tror det är en jättebra idé. För det säger vi ju själva. Vi saknar alltid det. Vi har bott i Ystad.
Okej.
Okay. I några år.
Innan vi flyttade hit.
Och så var alltid att det finns aldrig någon sån naturlig mötesplats för om det inte är alkohol inblandat liksom på det sättet.
Så tråkigt verkligen, men det var därför jag skapade mina egna platser. Jag är lite så, om jag inte hittar det jag vill ha, då skapar jag det själv.
Helt rätt.
Nu blir det pop-up Kakao bar här på landet i Nasum.
Ja, men det är bra.
Komsi. Ja.
Men hur, något som är så här... Jag ser mycket av det är ju så här, man pratar om ritualer och man pratar om hur man lägger upp sin dag. Hur är ditt tänk kring det? Har du liksom någon slags morgonritual, eller hur ser en dag ut i ditt liv?
Jag älskar ritualer och jag älskar rutin. Just nu har jag varit på resande fot. Alltså om man inte säger när jag varit i Guatemala, utan bara resan för att försöka ta mig hem, har varit ungefär 3 veckor. Så just nu är jag lite all over the place. Men det påverkar verkligen min hälsa också när jag inte har de här rutinerna. Men i vanliga fall så brukar jag... Det är lite olika när jag är i Sverige och när jag då var i Guatemala. Men här i Sverige så jag försöker verkligen vakna av mig själv och inte ha något alarm. Vilket kanske blir vid typ 6:30 eller 7-tiden. Och så brukar jag gå upp och så går jag ut med min hund. Och sen så gör jag citronvatten eller något örtte. Och så dricker jag, så gör jag min Kakao. Och så sätter jag mig alltid och så jag håller på att lära mig att spela gitarr. Så jag brukar ta den tiden med Kakao och verkligen sitta med gitarren och spela olika Kakao-låtar eller något mantra eller något sånt där. Så det kanske är typ en halvtimme i alla fall där jag öppnar upp rösten och övar på ett instrument. Vilket mitt lilla barn, eller vad man säger, blir väldigt, väldigt glad av det. Så då börjar jag dagen på ett väldigt här, glatt sätt, vilket sätter liksom tonen för resten av dagen. Och sen ser, förut skrev jag väldigt mycket så här tacksamhetsdagbok. Men det är väldigt bra på att göra när jag liksom inte mår så bra. När jag mår bra, då faller de flesta rutinerna. Då känns det som att jag inte håller dem lika mycket. Men om jag känner att det är någon obalans eller så, då är jag väldigt bra på att skriva eller liksom skaka på kroppen och hålla på med. Men när jag har flow, då räcker den rutinen. Men sen så älskar jag att ta långa skogspromenader. Ja, var mycket ute i naturen. Jag har så sjukt mycket mark här. Det kanske inte är så mycket för... Men jag tycker att det är mycket att ta hand om. Jag har 90 äppelträd och väldigt mycket mark. Och det är ett gammalt hus och några gästhus. Och det är så mycket projekt här. Och sen så driver jag mycket retreats. Jag håller mina egna ceremonier. Det är Kakaon och ja, det är bara fullt ös hela tiden. Men får jag den där timmen på morgonen med kaka och lite sång, lite musik och kalla in tacksamhet, då är jag väldigt, väldigt nöjd.
Häftigt. Ja, men då har du mycket att göra. 90 äppelträd. Du kan konkurrera med Kiviks musteri ju.
Ja. Jag får mycket med naturmedicin och man kan göra väldigt mycket medicin med äppelcidervinäger. Så det är mitt mål att kunna göra det. Just nu, jag kan verkligen inte, jag har inte gjort någonting med äpplena. Lite äppelmos som jag använder på retreaten. Men det finns otroligt mycket potential. Men jag behöver lite hjälp, känner jag. Det är mycket att råda när man är helt själv. Och aldrig har haft ett hus och aldrig haft en trädgård. Alltså, jag har inte gröna fingrar heller.
Du kommer få det by default, gröna fingrar.
It's coming. Så att jag också lite, allt har sin tid, precis som naturen också. Jag försöker inte stressa upp mig för mycket över alla projekt, utan allt behöver inte vara klart i år, utan det kommer när det kommer.
Men jag tror det är nog rätt inställning. Jag måste bara fråga dig, för jag är lite nyfiken. Det är visst en liten trivial fråga, men jag läste det här med din hund. Vilken resa din hund har gått igenom. Alltså vi har haft problem att få över två flyttlådor till Sverige. Nu måste vi skicka tillbaka dem för att vi får inte in dem i landet.
Alltså
bara hur jag har egentligen två frågor. Dels lite bara kort hur du fått med din hund på de här resorna. Och sen tänker jag det, för jag har ju själva haft hundar. Nu ska jag inte jämföra choklad med kakao, det är viktigt. Men hundar får inte äta choklad, eller hur? Det är farligt för hundar. Men får hundar äta din kakao?
Nej, hundar? Absolut. Nej.
Nej, okej.
Okay. Kakao är ju, det är teobrominet, om jag inte är helt fel, som de inte kan processa. Och det är den aktiva ingrediensen i kakao. Så att kakao är ännu starkare än vad choklad är, exempelvis. Aha. Och det som är så intressant, för att Elda då, som hon heter, hon kommer från LA från början, så hon har ju varit it's been around. Men när jag hämtade hem, det var väldigt dramatiskt när jag skulle hämta hem henne också. Men då blev jag i alla fall försenad till Sverige, så att hennes första dag var bara rätt in på ett av mina retreats. Så hon har verkligen blivit en sån ceremonihund som mår som allra bäst när hon får ligga under någon som spelar trumma eller gitarr eller någonting. Mm. Då var, alltså, man ser att hon njuter. Vad var nu på, vad vill jag säga med det? Hon älskar att vara med på ceremonier och vara ute i naturen. Hon hatar att resa, det kan jag i alla fall säga. Nu, herregud, vilken mardröm det var att ta dit henne och ta hem henne. Men nu vet jag allt man inte ska göra, nu har jag lärt mig.
Men alltså, hade du henne liksom i där du satt vid ditt...
Ja, precis.
En väska, eller?
Ja, man får ha en väska och under sätet. Mm. Men det är ju inte speciellt... På vägen hem så uppgraderade jag mig faktiskt till Economy Flex. Och det var ju sån... Det måste jag nästan göra varje gång. För då fick man i alla fall lite mer benutrymme och lite mer utrymme för henne. Men det är hemskt i 12 timmar. Och hon är väldigt så här känslig, så jag vågar inte ge henne något lugnande. Jag gav lite så här CBD-olja.
För hundar. Det
verkar dock. Ja. Men det verkar inte funka. Så, men det som är så fantastiskt med hundar då, som jag pratar mycket om det här med shaking och skaka på kroppen, det är att de verkar ha en väldigt så här flexibel vagusnerv. Liksom att hon kan vara i fight or flight och vara väldigt, väldigt stressad, och det känns som att hon ska dö, panikångest. Och jag är så här, gud, jag är världens sämsta hundmamma här nu som släpar henne kors och tvärs. Men så fort som hon kommer ur sin väska och skakar, så är hon liksom mår hon bra igen. Kissar och bajsar lite liksom och äter. Och sen så mår hon bra. Så jag vet inte om det sätter sig. Jag hoppas att det inte sätter sig som ett trauma. I alla fall. Men hon verkar må väldigt bra nu i alla fall. Så jag kan... Ja, det är lite det så här. Allting är ju verkligen möjligt. Men det behöver inte betyda att det är lätt. Så det var jättemånga som sa så här, men gud, ska du verkligen ta med henne? Men liksom, det är ju som mitt barn. Jag kan inte lämna henne i Sverige. Och nu är det här livet vi har. Jag tänker att vi har valt varandra för att... Ja. Ja, så det får bara vara så. Ja.
Det tycker jag är helt rätt.
Ja.
Men om man vill boka in sig på ett retreat hos dig, liksom, hur hittar man dig?
Ja, min Instagram är jag ganska aktiv på. Det är Nina Medicina. Och jag har en hemsida också som heter ninamedicina.com. Och där finns det en flik där man kan se alla mina ceremonier och retreats och utbildningar. Jag håller också utbildningar i breathwork, eller ceremonial breathwork kallar jag det för. För det är en hel utbildning i hur man kan arbeta med både med andningen, men också ceremonier och ritualer och naturmedicin och kakao. Så jag har bakat ihop alltihopa. Så det hittar man där. Och sen så har jag en separat hemsida för Wild Cacao Collective. Där jag och min bästa vän Erika säljer då den här kakaon från Guatemala. Och snart från Colombia också faktiskt. Från en, vi var med i någon sån här crowdfunding för en liten, liten farm. De ville också rädda jorden. Eller liksom, det höll, vad ska man säga, farmen hölls på att tas över av någon stor corporation. Så de samlade ihop pengar för att få behålla den och för att odla kakao. Så förhoppningsvis om det blir någon skörd där så kommer vi ta in deras kakao också.
Ja, ja. Vet du vart i Colombia?
Men jag kan skicka till er. De heter Jaguar Siembra.
Okej. Mm.
Jag vet faktiskt inte. Jag får kolla upp det. Så tanken är ju att vi vill utöka och testa liksom fler kakaosorter. Men just nu så är den godaste från Guatemala. Jag har verkligen testat från massa olika länder. Men vi får se nu med den här från Colombia. Men ja. Så. Och sen så Wild Cacao Collective på Instagram. Så det är väl de kanalerna.
Ja. David kom hem en dag. Det här är ändå roligt. Du kom hem en dag och då hade du köpt sån riktig kakao. Så en kvinna som gör det. Och så sen så tror jag att någon vecka eller något senare så liksom dök du upp i mitt flöde.
Så klart.
Ja, och sen så bara, men gud, då måste vi bjuda in till podden och
prata om det här. Var det via Wild Cacao eller Nina?
Jag tror jag hörde det i en podcast.
Ah!
En podcast. Och så sen så, ja, och så sen hade vi den här kakaon och så, ja. Och så kände vi så här, gjorde vi mer research. Men sen det här är ju liksom.
Ja. Han övertygade mig.
Ja. Samma.
Alltså det tog mig ett tag att förstå det liksom var, om det var choklad eller det var kakao liksom. Men nej, jag förstod det till slut. Men jag är alltid ett steg efter i hälsotänket av vad han är. Hon är mer.
Vilken är kakao? När ni har det här blocket.
Nu har vi det här blocket. Jag har provat det. Men nu när jag läst mer på din hemsida hur man kan göra och se recepten och sådär. Då ska jag ge dig en ny chans. Det som är utmaningen. Är ju liksom, tycker jag här, att det finns liksom ingen bra, inte mjölk, utan alltså typ havremjölk eller så.
Men man gör ju mjölken. Jag gör faktiskt, så traditionellt så dricker man ju bara kakao med vatten. Det är inte speciellt gott, för kakao är väldigt bittert. Men man kan också bara ta en liten bit kakao och äta, om man har lite problem med matsmältningen. Så kan man ta en liten bit kakao eftersom att det är bittert så sätter det verkligen igång matsmältningen. Så det är ett hett tips. Men jag brukar bara blanda kakao med vatten och sen så dadlar. Men det tänker jag kanske är svårt i Colombia, så kanske lite honung bara.
Ja,
allt. Och så kör ni det. Jag gör lite mer modernare varianten och kör min blender för att den blir mer skummig. Då liksom. Men man kan också bara röra på spisen. Det är mer det traditionella sättet.
Nej, men de har ju, här använder man ju blenders till allt. Det kanske man ju vet att de alla också, alla har en blender hemma för sina juicer.
Men jag vill redan knäckt två blenders.
Ja.
Så mycket använder vi den.
Och väldigt fint. Och så här, jag älskar att dricka den på morgonen som sagt som en morgonritual. Men det är också väldigt härligt om ni kanske får lite ensam tid på kvällen när kidsen har gått och lagt sig. Och bara liksom dricka den där koppen tillsammans och kanske sätta en intention tillsammans. Eller så här, det är väldigt hjärtöppnande och väldigt fint att ha konversationer och möta varandra efter en kopp kakao.
Bra tips.
Det kan jag varmt rekommendera.
Vi ska prova det. Om vi håller oss vakna på kvällen så ska vi göra det.
Hur gamla är era barn?
5 och 3.
Okej. Okay. Det är också fantastiskt för barn att dricka kakao. Kanske inte lika starkt, men tänk att få det istället för en så här varm choklad.
Exakt.
Alltså tillsatsämnen, utan så att dricka liksom high vibe, nutritious ceremonial cacao. Det hade man ju själv velat ha.
Bra sätt att lura i dem. Liksom.
Ja.
Någonting bra som de tror är. Liksom,
så. De är svåra att lura.
Ja. Okay. Ja. Jag har då också ett tips på en fantastisk smoothie. Där man kan ta kakao, kanske en fryst banan eller avokado. Också lite dadlar eller honung. Typ lite spenat, lite mynta eller någonting. Och så kör man det i blendern. Och lite jordnötssmör eller mandelsmör. Mm. Så gott. Det är också ett annat sätt att få i sig kakao. Ja. Inte lika ceremoniellt, men väldigt, väldigt gott. För kids i alla fall.
Exakt.
Gött.
Mm. Bra tips.
Ska vi prova?
Ja.
Ja.
Men alltså, är du nöjd eller? Ja. Är du nöjd? Är du nöjd med samtalet?
Jag är nöjd. Jag har ju så mycket att prata om. Så att ni får bara. Är ni nöjda så är jag nöjd.
Ja.
Ja, men det är vi verkligen.
Tusen tack för att du ställde upp och tog dig tid.
Ja.
Ja.
Så. himla roligt. Jag älskar ju att få prata om det som jag brinner för. Så det här var bara pleasure.
Kul att höra. Mm. Ja. Bra. Och vad tänkte jag på? Jo, vi har en sån här... Det kanske tar... om du kan vänta med att stänga av din dator bara några minuter. För den laddar upp filen samtalet. För samtalet hamnar på... Ditt samtal hamnar på din dator. Så det tar lite tid att bara hämta upp den sen.
Okej, men jag behöver göra någonting efter det här.
Nej, du behöver inte göra någonting. Du kan bara koppla av och leva i nuet som du gör. Så ja, fixar vi resten.
Ingenting som börjar imorgon, så det är absolut inte så mycket nuet nu. Nu är det bara så här, jag ska laga mat, jag ska städa, jag ska komma i ordning, jag ska andas.
Andas. Bra.
Men så fint.
Tack så jättemycket.
Tack för att du är i Skåne i sommar, eller någon annan sommar, så kanske vi kan se så. Dricka kaffe och pappa.
Ja. Exakt.
Det tycker jag.
Vet du, jag måste säga en sista sak. I Guatemala så blandar man faktiskt ibland kakao och kaffe och så lite tahini, och så kallar man det för cosmic coffee.
Oj, vad spännande.
Nice. Vi kanske skulle, du kanske kan vara med i våran receptbok där sen när vi släpper.
Jättegärna.
Ja, så gör vi en kaffedrink med ja. Kakao.
Gud, vad härligt. Det är klart vi ska det.
Ja, det gör vi. Han är väldigt orolig att jag ska säga choklad hela tiden. Jag gör inte det längre.
Jag har lärt mig någonting.
Ja.
Så bra. Det är så kul när folk bara, åh, det var så mysigt på din chokladceremoni. Jag bara, kaka.
Det låter som 40-50-talister som säger något sånt.
Ja.
Yes.
Ja, men tack så mycket. Ja.
Tack snälla.
Tack.
Hej då.
Hej.